Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Klåda på armen, yrsel, kast humör. Åt i halsen, gult bajs, hjärntumör. Är jag sjuk? Är jag sjuk? Är jag sjuk?
Hej, välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av podcasten Är jag sjuk? Dagen till ära så är vår läkare Jesper Salén sjuk. Så att han ställer sig frågan när han vaknar i morse: är jag sjuk? Ja, det är jag. Så han kan inte komma in. Men i hans ställe så har vi, som tre gånger tidigare skulle jag säga, våran kära psykolog Agnes Mellstrand.
Det är en ära.
Välkommen tillbaka från förra veckan.
Tack. Underbart att få vara här.
Ja, det är underbart att du är här. Man blir lugn. Mm. Vår lilla hund blev lugn.
Slutade skaka.
Ja. Men synd att Jesper är sjuk.
Ja,
men
är
självklart att jag ställer upp.
Ja, det var faktiskt under. Bra att du kunde det.
Och det är perfekt, för att idag ska vi prata generellt om ångest. Inte generell ångest, för det har jag lärt mig innan är en diagnos.
Det finns en diagnos som heter generaliserad ångestsyndrom.
Ja.
Och det, vi kan ju prata om olika ångestdiagnoser sen. Men jag tänkte att vi pratar lite mer generellt om ångest. För att ångest finns ju i nästan alla psykiatriska tillstånd. Och även i de tillstånd som inte är psykiatriska. Alla har väl ångest någon gång, eller hur?
Ja, någon gång. Alltså, är det någonting jag inte litar på? Jag har två vänner som säger att de aldrig haft ångest.
Ja, jag har också hört att Gry Forssell aldrig haft ångest.
Hon sa det i ett sommarprat.
Ja, exakt.
Och jag frös till när jag hörde det.
Ja.
Jag blev förvånad.
Ja. Men alltså, lycka hos dig, Gry.
Ja, ibland tänker jag på det. På Gry. Ja, att jag vill vara henne.
Ja, men det vore ju fantastiskt. Men jag tror ofta att det kan också kännas som att folk säger det som en liten sköld. Så här, jag har ingen ångest. Och det tycker jag kan vara tecken på ångest. Min hobbypsykolog är Nisse Hallberg.
Who knows?
Men det är ett brett begrepp.
Ja, och vi har olika sätt och stil att hantera utmaningar på. Mm. Och det finns, man kan inte säga att det ena är bättre än det andra, men vi har lite olika ångeststil.
Alltså, är det sådär fem olika ångeststilar eller tio? Eller?
Nej, men fortsätt, Nisse, vad ville du säga mer?
Nej, alltså, grejen är såhär, bollen är din!
Nej, nej, jag vill inte ha den.
Nej, men såhär, för att jag har ju aldrig kunnat sätta fingret på min ångest. Men min ångest slutar ju ofta med att jag blir ledsen. Såhär, eller om man tänker ångest i en relation, prestationsångest i en relation, att man inte räcker till. Sen finns det ju en dödsångest också. Alltså, jag har ju flera olika typer av ångest. Dödsångest som jag har haft sen var fyra, kanske, fem. Och sen finns det en ångest i en relation, sen kanske det finns prestationsångest. Det finns en massa olika. Man måste brottas med hela tiden i vardagen.
Alltså. Verkligen.
Men liksom, ska man beta av en åt gången, eller ska man, finns det något finns det någon slutboss som man besegrar så löser sig allting?
Mm. Ah, fan, vilken bra fråga.
Ja, alltså jag vet inte hur
finns,
jag ska göra.
Finns det något...
Ja, men det är därför jag menar att det kan vara liksom bra att prata generellt om vad ångest är för någonting. För oavsett om det är prestationsångest, dödsångest, panikångest eller social ångest, så är det ju i grund och botten en ångest.
Mm.
Och de är inte så olika varandra. Och särskilt när man betraktar dem utifrån ett behandlingsperspektiv så ser man ju på dem på ett liknande sätt. Och om vi tänker oss psykiska besvär, alla människor, förutom Gry, de flesta kommer i alla fall någon gång i livet att ha upplevt perioder av svår oro och ångest.
Mm.
Och det är så vi reagerar på utmaningar och på förändringar, och ni vet. Så det är ju en helt naturlig reaktion hos oss. Så att jag tänkte man kan börja där. För förstår man liksom grundläggande teori om ångest så kan man liksom känna sig ganska lugnare sen när det, oavsett vilken ångest det rör sig om.
Mm.
Förstår ni vad jag menar?
Ja, absolut.
Det är väldigt avdramatiserande på ett sätt. Mm. Så i min bok så börjar jag med att beskriva vad ångest är för någonting innan jag går in på alla de här olika diagnoserna. För förstår vi ångestens natur så förstår vi också en hel del av det folk liksom sen får problem med i sin vardag.
Men vad liksom är ångest då? För det, alltså, nu, jag börjar tänka jättemycket. Mm. Jag har aldrig innan vi satt oss nu kommit på att jag har massa olika typer av ångest. Det var liksom att vi satt nu att jag insåg att det pressar. Jag har inte prestationsångest.
Jag har aldrig haft prestationsångest i hela mitt liv.
Jag ska upp och skämta för 12 000 pers på lördag. Ingen prestationsångest. Däremot, skulle det inte gå så bra som jag vill, då får jag en skam och en ångest retroaktivt. Alltså så här,
just det.
Men jag är aldrig rädd för att det ska bli så. Mm. Men när det väl händer, då kommer ångesten.
Ja.
Det är väldigt sällan jag känner så.
Men du sa precis nu ångestens natur. Sa du, om man förstår ångestens natur.
Så kan man nog kanske uppleva att det blir lättare att möta den.
Mm.
Sin egen ångest. Och sen sa jag ju också det här med olika ångeststil.
Mm.
Men tillbaks till det senare. För jag tänkte på, Nisse, det där du känner efteråt. Den här skammen.
Ja.
Jag kunde också känna, det märkte ni förra veckan, när jag sa fel. Istället för att säga parasympaticus, och så sa jag sympatiska systemet.
Mm.
Och då blir det ju en sån här ångest. Och så här, åh gud, jag sa fel. Vad ska de andra psykologerna tänka om mig?
Mm.
Och det är ju samma sak. Alltså någon sorts, att man ska bli exkluderad, bortgjord, tappa ansiktet. Det är en jättestark inre drift vi har som så här flockdjur.
Mm.
Att inte bli skammade, alltså shamade inför en publik.
Mm.
Alltså, förstår ni?
Ja, för att publiken har ju glömt efter, det är så här, alltså jag har glömt efter 2 minuter.
Ja.
Jag har förståelse för det, men inte själv just det problemet.
Mm. Gud, vad skönt.
Jag har nog inget problem att liksom bjussa på att jag skulle, men ja.
Men det är ju jättebra.
Men det är inte alltså, din ångeststil.
Nej, det är inte min ångeststil. Ja.
Mm.
Mm.
Men du har ju, eftersom du har OCD så har du har ju något annat som kanske inte vi har. Du hävdar ju att jag har OCD. Men jag får inte så mycket ångest av det. Det är bara att det kliar i kroppen när det inte saker är raka.
Jag tror faktiskt också att det är för att jag har dyslexi. För då är jag liksom så jävla van vid att göra fel. Eller liksom på 90-talet i skolan att alla bara, men gud jävla pucko, kan du inte stava till sjukhus? Och man bara... Till slut blir man bara så här, men jag kan göra fel, skitsamma liksom, det är inte mitt problem typ.
Mm.
Eller ja, då blir ju alltså dyslexin en liten superkraft nästan.
Ja, man får vända det till en superkraft liksom.
Ja, men man kan säga att du vande dig så mycket så du slutar bry dig.
Ja, exakt. Mm. Så är det nog. Mm. I det fallet.
Mm. Medan OCD är en annan typ av ångeststil. Man behöver ju inte ha tvångssyndrom för att ändå känna att man går åt det hållet. Att när jag blir stressad eller upprörd så blir min ångeststil att jag måste ha saker på ett visst sätt. Eller att jag blir mer pedantiskt lagd. Eller att jag måste ha saker... Nu höll jag på att säga på ett visst sätt igen.
Jag måste också säga på visst sätt 100 gånger om dagen, annars blir det på ett visst sätt.
Nej, men OCD är också en typ av stil man kan ha och fastna i. Att man kan inte gå hemifrån förrän det här och det här är gjort. Och någon annan kanske mer har åt panikångesthållet. Att man är mer sårbar eller mer benägen till att få kraftiga ångestattacker eller panikattacker. Men återigen, psykiska besvär är ju inte psykiatriska tillstånd. Många av oss har ju ångest, jag också, utan att det kanske förstör vår vardag fullständigt. Mm. Hänger ni med?
Ja,
att det är helt normalt ändå, att vi reagerar på fruktansvärda saker också. Det kan vara en konflikt vi har som genererar ångest, att man är triggad på olika sätt och vis. Och jag är inte skyddad från det som psykolog, även om jag har stor nytta av den kunskapen jag har och liksom livserfarenheten. Den gör mig ju mer motståndskraftig på ett sätt. Men jag kan ändå inte skydda mig från vardagsångest, att den saker och ting triggar mig. Liksom. Ja, och att jag blir triggad, konflikter till exempel. Mm. Eller att jag tror att det kanske har med mig att göra, att det är liksom dålig stämning någonstans, eller att någon inte hälsar på mig på gatan, och jag tänker direkt så här att jag är någon sorts loser som man liksom inte vill ha att göra med.
Nej. Det är hemskt.
Så det är, och det, allt det här är ju små ångestuttryck. Men de förstör ju inte mitt liv liksom, om det inte är så att jag blir förlamad av den här ångesten.
Mm.
Och ångesten, jag har sån respekt för dem som lider av den, och den ångesten som ni vet karvar igen, liksom, den extrema ångesten som är så fruktansvärd. Ni vet Edvard Munchs skriet.
Ja, liksom. Ja, man hittar inte ut känt. Någonstans. Ja. Liksom.
Men där, så har jag haft, så har du också haft.
Mm.
Alltså när min panikattack var som allra värst, då är ju skriet, du vet, jag liksom skriker, det går inte att ta sig ur. Mm. Och det liksom, när jag mådde så, förstår jag, nu mådde jag så för att jag var rädd för att dö.
Mm.
Men jag förstår att det får folk att inte orka med det mer, av den ångesten.
Mm. Ja.
Och så här, för att det är ju helt bedrövligt att må så.
Och sån karvande ångest, skriet, ångesten, man tänker just att den psykiska smärtan, det lidandet är outhärdligt, oändligt, ofrånkomligt. Mm. Så är det precis som du säger, helt mänskligt att man vill slippa det.
Ja.
Att man med någon sorts eskapism vill liksom slippa det här vidriga ångesttillståndet. Men jag tror att det kan vara hjälpsamt också att skilja på olika typer av oro och ångest. Mm. Vi är ju ändå liksom människor jämfört med Plutti Luttan, Los Angeles där.
Mm.
Hon kan ju inte tänka så mycket om sin framtid.
Nej,
inte så mycket inte på det som har varit, tror jag. Eller vad tror du?
Nej, men det känns som att hon är lite primitiv.
Vad säger du?
Liten.
Nej, hon är väl ganska mycket i nuet.
Ja, hon är väldigt mycket i nuet. Och det är ju liksom våra katter och hundar, många av våra små barn innan vi förstör dem. det är liksom... Vi är unika på det sättet att vi tänker mycket, tänk om tankar.
Hata de tankarna.
Tänk om den här liksom, podden kommer bli hatad.
Mm.
Tänk om hit och dit, och tänk om min mamma dör, och tänk om det är skyddat nummer, vem ringde. Ni vet, allt det här hypotetiska som ägnar oss åt. Det här är ju skitjobbigt. Och vi kan också älta det som har varit, eller hur? Men sen så har vi också, det här kallas för någon sorts typ 2-oro, det här tänk om tänkandet. Men typ 1-oro, det här realistiska, reella, att du faktiskt har ett hot framför dig.
Mm.
Du kan bli av med jobbet, du har fått extrem kritik och blir utsatt för ett drev eller att din hund dör. Det är ju liksom ett reellt hot som händer.
Mm.
Och då ska vi ju också reagera med den här ångestreaktionen. Det vore ju konstigt annars. Hänger ni med?
Ja.
Ja, och liksom vissa saker kan man ju förstå. Liksom att man ska kanske gå på tå ibland. Just för se till faror som kan ske. Men liksom, varför har man ångest då? Alltså, vad har det för nytta i mänskligheten liksom?
Alltså, jag har ju sagt att man ska liksom... Just det. Jag fattar. Fyller det någon... Så här, för att vissa saker kickar in för att liksom... reptilbeteende. Mm. Lite så. Filmen Turist, när han drar. Det är överlevnadsinstinkt.
Jag såg den inte häromdagen.
Den gick
han
på TV.
Jag har aldrig sett den.
Vi såg
han drog.
Ja, exakt, han drar i den här lavinen. Mm. De tror att det kommer. Det är någon överlevnadsinstinkt. Han tänkte inte på barnen.
Mm.
Men fyller ångest en sån funktion? Alltså, är det något larmsystem? Eller?
Ja, det är det ju. Mm. Och här skulle Jesper säkert kunna berätta så bra om det. Men det jag kan förenklat säga är ju att ångest tillhör ju liksom samma grupp som rädsla och stress.
Mm.
Så ja, det är den här liksom, det här alarmsystemet, hotsystemet som går på. Rädsla är ju mer kopplat till ett reellt hot. Här kommer en liksom lavin. Så. Mm. Ångesten, som jag vet inte om man fick det sen, kan ju vara just den här skamkänslan. Att jag hjälpte inte mina anhöriga, utan jag bara drog. Mm. Det är ju ångesten.
Mm.
Så det är en skillnad faktiskt. Så ångesten är mer inre perspektiv på saker och ting. Alltså en tolkning av olika skeenden. Det är liksom någonting som sker i ditt inre. Men den är ju också definitivt, man känner ju ett fysiskt påslag när man har ångest, eller hur? Och det vet ju alla som har kraftiga ångestattacker och panikattacker. Hur svettig man kan bli, hur
skakig,
illamående.
Mm.
Och nu mådde jag illa. Gud.
Gjorde du det?
Nej, men det kom liksom en rap på gång.
Det var alls. Det är bubbelvatten.
Nej, men ni vet, starka fysiska reaktioner och som ibland håller i sig. Det trycker över bröstet, ibland kan det vara det här obehagliga som många beskriver. Någonting så här, det bara finns där.
Mm, men nästan som en så här äckelkänsla, känner jag.
Mm.
Smutsigt, jag tycker att ångest kan kännas smutsigt.
Ja, jag fattar vad du menar. Jag gillar att du säger det, Emily, för att jag brukar också be mina klienter berätta hur ångesten ser ut.
Mm.
Och ibland är det någon jävla, så jag föreställer sig någon jävla gubbjävel som ser så här äcklig ut, som bankar på ens dörr och är så ful och elak och smutsig. Och ibland kan den beskrivas i färger, som en blob, som en klump som sitter i bröstkorgen eller i magen. Så det brukar jag tycka är bra att be klienter göra. Beskriv den där ångesten.
Ja, precis. För då blir det inte kanske lika luddigt längre. Att man får liksom som något konkret att ta på.
Ja, gärna så här fysiskt. Och barn är ju bra på att beskriva hur ångesten ser ut. Mer så där i färger och var den sitter i kroppen och sådär.
Mm.
Men,
jag skulle nog säga grå, tom, äcklig. Vad skulle du säga, Nisse?
Nej, men jag sitter och tänker, alltså om man tänker, min panikångest känns väl liksom som att man har varit på Berghain i Berlin och någon har tryckt i någon substans som man inte vet om vad det är. Alltså det, så ser min, bara svettigt och högljutt.
Ja, det låter vidrigt.
Så är min panikångest. Medan ångesten jag får, som liksom är någon jävla resultat av tidigare förhållanden som har varit jättedestruktivt, så man kanske inte har blivit jättebra behandlad. Så när rädslan gör fel för Emily och sen visar det sig, det finns ju bara en låtsas ångest.
Mm.
För att Emily är världens snällaste, sundaste människa.
Ja. Inte alltid.
Jo, men typ. 99,99% av fallen.
Ja, men jag vill,
men den där 0,0 ändå är du ett svin.
Ja, jag vill vara lite ond.
Nej, men så att då, så här, och så ventilerar det, så bara, vadå, det där är väl ingenting. Alltså någonting som en tidigare relation hade kunnat varit liksom en veckas bara hack och skit. Så den är mer som en så här, det är som
hur ser den?
En stridsgissel, du vet, en så här som en metallboll med spikar i
som sitter
mitt i bröstkorgen. Alltså jag får så
bra
ont.
Beskrivet. Ja.
Får så ont i bröstet. Så ont.
Och sen kan jag tänka mig hur reflexmässigt det kan bli, att du fortfarande kan bli lätt triggad och tro att det är någon sån grej på gång, fast Emily bara säger någonting och du bara vadå? Men det var, jag har gjort fel.
Ja, men gud, alltså det var senast
att jag kan ju fortfarande bli arg.
Gud,
alltså så här, jag är ju verkligen temperament absolut, men då är det som att det behöver inte vara så farligt.
Nej.
Du får ju otrolig ångest i en konflikt liksom.
Jag vet inte hur man, alltså jag går ju hos en jättebra psykolog. Men jag vet inte hur jag ska ta, liksom, man kanske bara ska liksom utmana det. Alltså att jag liksom inte liksom jag får brottas bort den jävla, den är helt onödig, den där stridsgisslet i bröstkorgen.
Ja, men kan man bli av
med
de här klumparna?
Jo, det kan man ju faktiskt.
Juhu!
Ja, men vi ska ha kanske en annan inställning till dem. Alltså jag tänker, om vi tänker så här, jag måste bli av med ångesten, jag måste bli av med den. Då kommer vi bara, liksom, det kommer bara bli ett moment 22.
Ja,
det är bättre att så här, twista på det och tänka så här, nu ska jag förhålla mig till den här... Ja. Stridsklumpen, beskriva den och så här, du vet, titta på den, inte fly från den i panik. Nej. Utan mer så här, fejsa den, och det är det du menar med utmana dig.
Ja, exakt, det blir som att kolla.
Så funktionen den där, när du blir så här triggad och den ångesten, ångestsignalen går på hos dig, så här lite beredskapsläge, nu måste jag se till att inte bli liksom felaktigt anklagad här. När du går igång med det så känner du igen den, eller hur? Du känner igen den. Och funktionen av den ångestsignalen är ju att skydda oss.
Mm.
Alltså, så den är ju riktig i sig, för du har ju tidigare blivit förmodligen bestraffad för det ena eller andra.
Ja.
Och då är det är din inlärningshistoria. Så det är klart att jag sätter igång instinkter hos dig där ångesten försöker skydda dig. Ungefär som att man duckar så här.
Ja, ja.
Ni vet, när man tror att någon ska krama en, och så duckar man så här.
Det
man
hände
tror
att man ska ju få mig häromdagen.
Det hände ju, Emily, när min kompis skulle ge henne en nyckel typ.
Ja, jag skulle få...
Han är alltså ledde en bit av en champagnekorg, eller så här, champagnekorg, så att du skulle slänga den.
Ja.
Bara så.
Och jag bara duckar.
Uh-huh.
Som att jag trodde att jag skulle få ett slag i ansiktet.
Mm. Ja. Varpå hans reaktion så här, men lilla gumman, alltså, vad har du varit med om? Alltså, här, ja. För han kände ju direkt så här, varför reagerar du?
Ja, och då blir jag, alltså det där tog lång tid. För, alltså, jag gick och grubblade över det där hela kvällen. Liksom, för det var så jävla... konstreaktion liksom.
Ja, men ibland, det behöver inte finnas någon komplicerad bakgrund till det. För vi reagerar ju, om det kommer en motorcyklist på gatan och kör jättefort, så backar vi ju jättefort.
Ja,
och det är en naturlig instinkt, och det är liksom en bra funktion. Mm. Och samma kanske händer här. Men om vi tänker på hur ångesten ändå försöker skydda oss, så gör den ju det. Men den är ju liksom väldigt, vad ska man säga, en nervös livvakt. Som skannar av och klumpar ihop saker och ting. Förstår ni? Den generaliserar allting.
Ja.
Alltså, allt som påminner om det här kommer tolkas som ett hot. Det är därför vi är unika som personer. Vi tolkar lite olika beroende på vad vi har varit med om.
Mm.
Alltså, nervös livvakt, det är liksom... jag har aldrig känt mig så otrygg med någonting. Jag behöver en stadig livvakt.
Ja.
Jag är ju en nervös livvakt.
Men du har en stadig livvakt i din hjärna, och det är den delen av hjärnan som kallas för frontallobberna.
Mm.
Och den nervösa livvakten, det är ju amygdala, liksom. Ja. Rädslocentrum och som bara är såhär, oho, du vet.
Mm.
Nervös liksom, dörrvakt som skyddar dig. Men det blir överdrivet, så det är därför man gärna vill, liksom, när du pratar med dig själv på ett såhär schysst sätt och beskriver vad som händer i dig, då kan du också på köpet sätta igång främre delarna av hjärnan. Och då blir det faktiskt en upplevelse av att du är närvarande i din ångest.
Mm.
Du beskriver den, och på så vis kommer du också uppleva den som inte lika dramatisk.
Okej.
Okay. Mm. Och då kan man ju få upplevelsen att man faktiskt håller på att bli av med sin ångest genom att man faktiskt facear den på det här sättet.
För, att, för mig att facea den, det är ju att inte hålla den inom, utan det är typ att ventilera med Emily. För att då försvinner det liksom... Så.
Mm. Men hur ofta behöver du göra det?
Det är inte så ofta.
Nej.
Men alltså, det är bara just när de här, jag liknar med någon form av PTSD. Alltså för att det kickar in just relationsbiten.
Mm-hmm.
Och då, det kan vara vad som helst. Att jag bara känner så här att jag har gjort, fast jag inte har gjort någonting.
Mm.
Alltså, så här, jag är någon syndabock.
Mm.
För någonting som inte har hänt. Alltså så här, för ingenting.
Mm.
Så det lika gärna kunna vara en dröm.
Ja.
Alltså att man... men om man, och sen kan man prata om det och så skrattar man åt det, så är det bara liksom på en millisekund borta.
Mm. Och det fyller ju sin funktion, eller hur? Ni är ett par.
Ja.
Du är ärlig och berättar om din känsla här, och Emily validerar dig, bekräftar dig, eller hur, Emily? Det kan jag tänka mig att du gör.
Jo, men jo, det beror på hur arg jag är liksom, men...
Ja, men det här behöver inte du vara arg.
Nej, utan nej.
Det här kan ligga att jag tror att du ska bli arg.
Mm. Ah.
Alltså om vi bråkar, alltså, då är det en annan. Så här, om vi bråkar, då får jag ångest att vi bråkar. Alltså, så här, eller att jag är arg. Men det här är ofta när jag tror att jag har gjort något fel. Och du är bara så här, det där är ingenting. Alltså, det är bara i mitt huvud liksom.
Mm.
Det är inte under bråk, för då är man ju arg.
Mm. Men då går det i alla fall över.
Oh, gud, ja, gud. Det, alltså, det är helt sjukt. Och då, jag vet inte om det har blivit mindre och mindre, att jag tänker så här, det där är en... Att jag kan på något sätt titta på den lite så här, det där är ingenting.
Just det.
Alltså, för att det händer ju bara i mig.
Men om du inte skulle få den responsen av Emily alls, och Emily inte var tillgänglig, vad skulle hända då?
Jag har ingen aning. Alltså, jag vet inte. Det hade ju inte varit så bra.
Nej, och det är där skon klämmer. Vet ni det?
Nej.
För vi behöver ofta varandra.
Ja, till ja gud.
Du vet,
ja,
återförsäkringar.
Ja, den här försäkrande grejen. Mm. That's my life.
Ja, och jag håller också på så där.
Man vill ju bara vara trygg i sig själv. Och vara så här, nej, Emily. Mm. Men fan vad det är mycket begärt ändå.
Mm.
Att man, men jag vill vara så trygg. Men det är lång väg dit.
Mm.
Ibland kan ju ett mål vara att man kan försöka härbärgera sig själv. Att du när du märker att det här känner jag igen. Det här är en så automatisk reaktion hos mig. Här är jag reaktiv. Då kan det ju räcka för att du till och med inte så här, ens hinner kontakta Emily för att få svar på om allt är okej. Utan du kan till och med liksom se att den sjunker av sig själv bara genom att du rationellt pratade med dig själv.
Ja, alltså så kan det vara. Men det går ju alltid 10 gånger snabbare.
Mm.
Att ventilera, jag tycker också att det är skönt att ventilera ens dumma. Alltså det är som att man har drömt någonting konstigt.
Mm.
Vi båda har ju drömt saker och man liksom... Antingen vaknar du upp svartsjuk eller så här, och sen får man bara, det där var ju faktiskt bara en dröm. Alltså så kan det vara likadant med en ångesttanke. Det här är bara, det här är liksom någon triggad ångesttanke som har med något helt annat att göra.
Mm.
Så att man kan ju lugna sig själv.
Mm. Man kan ju lugna sig själv.
Ja, men har du några tips då? För jag tänker det är säkert många av våra lyssnare som skulle vilja veta hur man kan liksom validera sig själv. Alltså lugna sig själv.
Mm.
Jag skrev till Jesper häromdagen. Vi hade något prat om liksom så här press, liksom att man drar för stora växlar av saker. Jag brukar alltid tänka att vi bor på ett klot som snurrar runt ett eldklot i 10 000 km i timmen i oändligt vakuum. Och då brukar jag tänka, då spelar inte det här så stor roll.
Mm, du zoomar ut och får perspektiv. Det är en bra strategi.
Och sen får jag ångest över att vi bor på ett klot som snurrar. Det är, men då jag förflyttar ångesten. Men jag blir lite bättre på att bara så här, lite se det som Jim Carrey senaste åren, att han är bara så här, ingenting spelar någon roll.
Mm.
Alltså lite så. Mm. Det här är en liten världslig sak. Låt oss fokusera på något viktigare.
Mm.
Så har jag blivit lite bättre.
Jag tycker det är svårt. Jag tycker det är skitsvårt.
Ja, det är svårt. Men jag har varit tvungen att göra som en vissa saker.
Ja. Men har du några tips då?
Ja, det har jag väl. Och jag tänker också att där får man hitta sin stil.
Mm.
För ingenting... Det finns ju inte ett recept för alla. Men jag tycker om man börjar med att helt enkelt byta förhållningssätt. Och det är inte enkelt. Att det inte är så här, jag måste bli av med min ångest. Jag måste trycka ner den. Jag kommer ihåg att vi pratade om den här ångestkurvan som en pedagogisk modell. Att när den går upp så gör vi allting för att få ner den så fort som möjligt. För att annars kommer jag typ, det här kommer leda till en katastrof. Jag kommer liksom typ pissa ner mig eller någonting. Mm. Men ni vet, katastroftankar. Mm. Och då gör man någonting i så här desperation för att få ner det här. Och det kan finnas olika sätt man gör. Det kan vara att...
Tvätta händerna,
det kan vara att ta en tablett, det kan vara att ta en extra drink, vad som helst alltså egentligen. Men syftet är att så här, få ner den här ångesten fort. Och det urholkar ju då min upplevda självförmåga att hantera ångesten. Då tänker jag är en person som inte kan hantera så här starka känslor.
Mm.
Jag är inte bra på det. Så vad kan man göra istället? Det är att till exempel beskriva, så nu händer det här i min kropp. Jag tänker på det här viset, nu får jag de här typiska tankarna, de här känslorna, det känns vidrigt och jag vill typ bara liksom springa härifrån. Så känns det just nu.
Mm.
Vad kan jag göra just nu? Jag har fötterna på golvet, liksom, man kan så här bestämma sig för att känna att ens fötter verkligen är på marken. Hänger ni med?
Mm.
Bara, hur känns det med fötterna på marken? Hör ni vad som händer nu?
Ja,
man bara börjar resonera istället för att hålla på och mäcka. Jaha, så då har man gått in med det här förhållningssättet nyfikenhet.
Mm.
Och beskrivande, utforskande. Och det gör ju att amygdala och nervsystemet bara, jaha. Hänger med?
Man
så alarmistiskt.
Liksom.
reaktion och tolkning på sin, kanske då för till exempel panik.
Men det är alltså så att det skiftar fokus.
Ja, som förra veckan.
Men för att det är, man kan ju bara tänka på en sak samtidigt.
Ja, egentligen är det ju så.
För det har jag liksom, för jag hade ju jättemycket panik och när jag skulle uppträda så var det så här, blev jag sjukskriven av spelcellen. Du behöver inte gå upp, vi fixar ersättare. Men så fort jag gick upp på scenen och behövde göra folk glada så kan jag ju inte tänka på att jag håller på att dö. Utan så gick jag av glad. Liksom, för att jag kunde bara tänka på en sak. Det var liksom, så att det där är ju att skifta fokus. Det är ju, men det är svårt också.
Det är svårt, men det är ju det man gör. Och man kan använda sina sinnen. Och då vet ni ju också att det här har ju många som självskadar kommit på för länge sedan. Att man kan använda sitt känslo, alltså sitt sinne, att man kan skada sig. För att
man byter smärta mot annans smärta. Liksom.
Ja, och den är ju inte ovanlig. Det är därför jag menar, jag kan bekräfta och validera funktionen av det beteendet för att det är en ångestreglerare för stunden. Men det blir ingen bra långsiktig problemlösning, för det försätter en i andra problem och undvikande när man vill inte byta om eller visa sig naken eller så. Det leder bara till strulsen. Så då tittar man ju till exempel på alternativa sätt att reglera sin starka känsla på. Och jag är väldigt öppensinnig där. Jag menar, allt från att man kan stoppa in handen i frysen för att på något sätt komma av sig eller reglera det här. Men allt ska ske medvetet. Eller att du lyssnar på värsta superhiphop-låten
i hörlurarna. Eller typ dödsmetall. Ja. Eller något riktigt jävla.
Det kan inte skada dig, men det är liksom bara, du vet. Ja, det blir det bryts, men du är samtidigt medveten. Så du flyr inte, utan du säger, aha, jävla fucking papegoja på min axel som jiddrar och säger så jävla taskiga saker till mig. Häng med här på en fucking jävla promenad. Ändå! Det är den liksom stilen man ska ha. Förstår du?
Det är den där punkstilen.
Ja, det är den där punkstilen som jag hänvisar till. Och det är det jag menar. Då blir man så här, förstår ni? Det är jag som bestämmer här. Ja. Inte min ångest.
Jag tror också man skulle få så jävla mycket bättre självkänsla och självförtroende om man lärde sig det. Liksom, bara, nej, exakt. Det är jag som bestämmer.
Liksom. Den här upplevda självkontrollen.
Liksom, att det är jag som är kapten.
Det är jag som är kapten.
Precis, för man får också jättedåligt självförtroende tycker jag av att jag måste ringa min mamma, hon måste bekräfta mig, Nisse måste bekräfta min syrra, någon jag inte känner. Ja. Liksom, det är som att jag nedvärderar mig själv också. Jag litar inte på mig själv.
Och ditt omdöme.
Ja, precis. Det är inte bra.
Nej, men det blir för att då blir det att man måste göra så. Det var lite när jag gick i KBT att du fick inte ha några förlåtande tankar. Och folk fick inte heller ge det. Alltså var det tvungen att säga ifrån. Man var bara tvungen att köpa de facto att jag var döende eller vad det nu var.
Exakt. Olle Wadström,
ja, exakt. Det är liksom, och det hjälpte ju mig. Det kanske inte funkar för alla. Men då måste jag ju börja med det för min andra ångest också. Att försöka, just som du sa, att titta på fåglarna som flyger förbi.
Och så här, ja, typ som så här, ja, men Emily kanske tycker att jag är helt jävla dum.
Ja. Och då får hon tycka
det. Hon tycker det. Ja. Eller så får jag stå ut med ovissheten om hon gör det. Ja. Det visar sig säkert.
Och inte men så här, att nej, jag är inte dum i huvudet. Utan hon har fel. Utan bara, ja, jag kanske är dum i huvudet då.
Ja. Men sen är det ju vanligt att vi kompenserar om vi tror att vi har sårat någon, att vi försöker kompensera för det. Men ni vet när man blir så här klängig och man bara, men gud, och fastnar liksom. Och så, var det verkligen okej att jag skrev så där? Det är då det blir det här klänget. Det är då man ska prata om det här, till exempel med sin partner eller vem det nu är. Så här, när jag håller på så här, snälla, liksom, ge inte näring till mitt ångestroll då. För på lång sikt så kommer jag bli ännu mer liksom, beroende.
Gud, ja, men det kan jag verkligen från när jag var liten med mamma att du vet, men som när man har liksom basilskräck och sådär, man vill ju att folk runt omkring en ska hjälpa en liksom. Men det som verkligen hjälpte var ju när hon bara ställde mig mot väggen och bara, Emily, nu för i helvete skärper du dig. Hon bara, det finns alltså skit, du är ute på så fel, alltså jag fick en rejäl jävla utskällning. Och då var det som att jag blev nollställd. Liksom, för mig var det liksom absolut bästa. Men det är väl också någon form av validering egentligen.
Ja, och jag kan tycka det är så skönt att du säger det. För att när vi pratar om att validera och bekräfta någons ångest, så är det ju för att vi ska liksom, vi ska inte straffa någon som har ångest. För vi lever ju, vissa lever ju i grupper där man inte får prata om ångest. Och det är någon sorts machokultur.
Mm.
Man är väldigt ensam i sin ångest. Eller hur? Mm. Man ska vara på ett visst sätt. Och i andra grupper är man mer tolerant. Och där man är mer tolerant, så skulle man ju också i det förtroendekontot som du och din mamma då hade, då har hon ju råd att säga ifrån på det här sättet, för att du har förtroende för henne.
Mm.
Om du inte hade haft det och hon hade kommit med den reaktionen, så hade det ju landat på ett annat sätt.
Såklart.
Och då hade det blivit att hon inte såg dig och förminskade dig. Alltså
om det hade ju kunnat tolkas så.
Mm. Ja, verkligen.
Så det är därför är det så, har vi bra relationer, hyfsade i alla fall, med förtroenden, så kan vi faktiskt kosta på oss lite sådana här, du vet, nu räcker det gränssättning. Och det behövs ju i många av de här ångestfamiljerna, där många anpassar sig efter den personen som har sitt ångestsyndrom.
För det är så faktiskt.
Men jag märker ju det i vårat förhållande. Om Emily mår dåligt ångest, det smittar av sig. Alltså jag blir också låg. Du behöver inte ta det personligt. Jag mår dåligt, du behöver inte må dåligt. Men det är som att jag liksom dras ner.
Ja.
Och jag vet inte hur jag ska, för då vill jag ju liksom kunna vara, liksom, jag kommer stötta bättre om jag är bara mig själv. Men alltså det är som att det går inte. Det är som att jag liksom följer med hur mycket jag än försöker.
Men det kallas för affektsmitta, känslosmitta.
Jaha.
Ja. Så du speglar liksom, det är svårt att avskärma sig. Så du har liksom, det är väl helt naturligt. Men där skulle man ju kunna tänka sig att när du känner igen att du gör det,
ja,
att du byter liksom fokus, som du sa, att du säger, nej, men nu vill jag anta det här perspektivet, för nu märker jag att det har blivit så här. Och du blir ju inte hjälpt, Emily, om liksom Nisse går och deppar ner sig ännu mer.
Nej, då är...
ja, då går vi bara, du sa senast, vi kan inte båda lägga här vad tragiska. Jag var ju glad vid 10 minuter sedan.
Nisse speglar ihjäl sig.
Nej, men det är, jag tror också det är någon som skadar. Alltså, men det är,
men
så
du speglar ju henne.
Det är väldigt lätt hänt.
Ja, jag vet, men jag vill verkligen. Jag har ju tänkt på det varje gång. Det är så jävla svårt att bara fortsätta vara en glad skit då. Det är dåligt.
Nej, men då blir ju det här, då måste ni ju ställa er upp från sängen.
Ja.
Och så här reset. Starta om.
Ja, men för fan gör man det? Jag tycker det är så jävla svårt.
Men vi får hjälpas åt bara. Alltså, för att det här är skitintressant.
Men jag är ju också så här, jag kan ju hamna i loopar som är... Oh, det är så jävla svårt att bryta den där loopen. Alltså.
Och jag åker på.
men ångesten kommer. Alltså, jag vet. Och sen kan man ju liksom se att man är mer känslig vissa dagar på månaden. Och man är mer sårbar. Jag brukar ibland säga så här, kartlägg liksom när det är som värst. Till exempel vid PMS.
Mm.
Då är det så här, då är det som det är. Du behöver inte prestera dig ur din ångest då. Utan då är det så här, nej, då ska det vara liksom snuttefilt och varm choklad. Låt mig vara.
Ja.
Mm. Det där behöver man göra.
Jag vet.
Jag är ju också ny i PMS-världen. Jag har inte haft PMS innan. Den har kommit.
Jag kommer den. Jag ska döda dig.
Men det är väl också, jag vet inte, jag kanske är för klimakteriet eller något. Men i vilket fall som helst så har jag fått dunder PMS. Och då är det verkligen så här. Jag vill vara i fred.
Mm.
Och det är också...
Fast du vill ju vara i fred, men du, i sådana lägen är det också så här. Vill du vara i fred? Jag vet inte. Så här, jag vet aldrig vilken så här, fot jag ska stå på. Jag kan ju säga, jag kan komma tillbaka ikväll. Alltså, var du mår bäst. Jag vet inte. Så då blir det, då jag dras med, jag tror jag. Men så, då man måste väl, jag måste ju också vara stark i liksom, mig själv då.
Och de dagarna, då får det bara vara så.
Ja, jag visst.
Det är väldigt skönt att höra, faktiskt.
Ja. För
att
jag bara tänker att vi ska kämpa oss ur det också. Nej, vad fan. Ja, men kan vi inte bara få vara lite?
Ja. Jag kanske bara ska gå och spela biljard.
Exakt, precis. Kan man inte bara få vara lite på dåligt humör ibland?
Exakt. Liksom? Och också det här existentiell ångest, det kan jag också få.
Mm.
Så här, ja, det är inte, fan, så inte alls konstigt i dessa tider.
Nej,
det är det inte.
Nej, det är det absolut inte. Vi ska prata mer om August. Vi har ett fast inslag. Men det vi pratade om för typ 5 minuter sedan, så här, att man riktar sin ilska och sånt åt andra håll. Vi var inne på någonting och så här, om du fick ångest, alltså, du yttrade sig på andra sätt, om man blev arg eller någonting. Ni pratade om det och jag försökte flika in en sak som jag tyckte var så kul. För att vi satt i en bil, jag och Emily, häromdagen, och min kollega Robin Berglund, han och hans tjej hade just blivit tillsammans. Han älskade att spela FIFA. Hon var så trött på att han satt och blev så arg när han förlorade mot 9-åringar online, och så han satt och skrek. Och sen en dag så såg hon att han förlorade matchen, och så bara ser hon hur han slickar över hela matbordet, och sen går och sätter sig. Han slickar från punkt, alltså från ena änden till andra på matbordet. För det var så han fick utlopp för sin ilska, för att han inte ville liksom höja rösten eller skrika. Okay. Så det han bara i stunden gjorde, hans kropp instinktivt var bara slicka på en äcklig yta.
Wow.
Och det gjorde mig så glad så här, för att efter det var han typ inte arg när han spelade FIFA. Alltså det är liksom, jag tycker det är sånt så här, då gick han en annan väg, och så liksom, då ändrades någonting. Och jag tycker det blev ju värre, det kan man ju säga. Alltså det är ju sjukare att slicka på ett bord än att skrika ut sin vrede kanske. Men jag tyckte att det var intressant att kroppen bara valde.
Det är ett skitintressant val.
Ja. Jag tror inte att det var ett val, jag tror att det bara var instinkt. Alltså,
men varför inte?
Ja, det är bara tips där. Jag vet nu, vi kan klippa bort.
Jag vill inte ens ha en trägaffel i min mun.
Nej, det tog jävla lång tid att äta lunch idag.
Han hade ju varit en väldigt bra person att ha med när vi jobbar med OCD. Så att, titta här, vad jag kan göra. Det går bra ändå. Det är så jag måste göra ibland som psykolog. Titta, här slickar jag på toalettgolvet. Det går jättebra.
Jag vet, och det är det som, hjälper en. Jag bara... Du vet så här, okej, hon tog på den där blodfläcken på den offentliga toaletten så där, då.
Ja,
det är sånt vi gör, psykologer.
Ja, det ska ni, det är fan.
Jag vill fråga lite mer om OCD sen, om man får. Men innan vi går vidare så är det dags för Emily att gå till doktorn. Eller idag, utan jingel, så får jag sjunga in dig.
Ja. Kul.
Ja,
impro.
Jag vet inte om det är impro.
Kan man få en jassig variant?
Nej, men herregud, vi satt och skämtade om det här i soffan igår. Och då, nu fick jag prestationsångest, ska jag säga. För det här klarar jag inte av. Nu är jag jättenervös.
Jag kan göra kissa på katten, kissa.
Kissa på katten?
Ja, om du vill ha någon...
Ja, på tisdag, på torsdag. Ja. Nej, här kommer alltså... Emily går till psykologen.
Ja.
Du ska gå till psykologen.
Tack. Okej, då kommer jag väl bara in till dig då.
Välkommen. Hej Emily.
Hej.
Bara sätta sig här borta.
Tack så jättemycket. Jag har ett problem som jag måste ha haft i alla fall i 20 år, kanske längre. Och det är ångestrelaterat. Jag vill verkligen, alltså jag är så trött på det, för jag känner att min livskvalitet blir så mycket sämre. Och det är nämligen det på morgnarna, precis innan jag liksom vaknar till liv, när jag är så här, du vet, kroppen blir lite medveten, hjärnan blir lite medveten, jag vet, jag är i en drömvärld, men du vet, jag vet att jag håller på att vakna. Det första min hjärna då gör varje morgon är att tänka negativt. Ångesttankar, alltså jag bara slår på mig själv liksom, och liksom det har med allt, jag hittar alla möjliga skäl hela tiden, och det tar aldrig slut, så att jag vaknar alltid, min dag startar liksom alltid med att jag slår på mig själv och ger mig själv ångest, och det är liksom sjukt påfrestande. Och känns inte schysst liksom mot mig själv. För det vore härligt att kunna vakna och kanske ge, liksom det behöver inte vara beröm, men ändå känna att jag är värdig någonting liksom.
Och vad skulle du vilja säga till dig själv istället nu när du sitter här, när det inte är imorgon?
Men, alltså just då eller?
Om du skulle önska dig vad du skulle kunna säga till dig själv.
Nej, men jag skulle väl egentligen bara vilja att jag skulle säga till mig själv att så här, härligt Emily, nu ska du vakna. Vilket här, det kanske kommer bli, eller det liksom, nu kan du sträcka på dig och gå upp ur sängen och möta dagen liksom. Det behöver egentligen inte vara mer än så.
Mm.
Bara att liksom, jag vill säga till mig själv att typ det är en ny dag.
Mm.
Liksom lite den.
Mm.
På något vis.
Mm. Och när du vaknar och det här sker på autopilot, har det varit så här länge?
Ja.
Så det är ju en autopilot.
Ja, det är det.
Du är van vid att det låter så här när du vaknar.
Yes.
Okej. Och det du sa alldeles nyss, det du skulle kunna säga istället. Vad tror du skulle hända om du, när du vaknar nästa gång, känner igen den här bilen med negativa automatiska tankar? Och så håller du igen liksom en sån här, du vet, som man, vad heter de här, som man tankar bilen med?
Ja.
Gaspump. Den eller det bensinpumpen.
Mm.
Att du föreställer sig att du har en bensinpump och att den här bilen är så negativ. Och antingen stoppar du in den där och tankar med bensin eller inte. Förstår du bilden?
Mm, jag fattar exakt.
Ska jag ge de här tankarna mer energi eller bensin eller inte?
Mm.
Hänger du med att det kommer upp som en bild? Ja. Nästan som en serie. Jag tänker mig någon sorts Kalle Anka-bil.
Mm. Ja.
Ja. Ska jag eller ska jag inte? Ska jag eller ska jag inte?
Precis.
Tror du att du skulle kunna testa det?
Ja, absolut.
Och då kanske, om du, det här kallas lite för att man just inte tankar negativa tankar med energi.
Mm.
Att det blir liksom att man fångar upp liksom som ett ögonblick av där du bestämmer om du gör det eller inte.
Mm.
För till att börja med så tror jag att det blir ganska lätt för dig att känna igen att du befinner dig där igen.
Mm.
Det kan du ju bara säga, ja, där kommer de tankarna, där är de, de känner jag igen. Och då står det med den där pumpen i handen och bara, ska jag eller ska jag inte? Nej, det ska jag inte.
Nej.
Och sen kan du ju välja om du vill säga någonting annat till dig själv, av det andra slaget, så här, min fina, gulliga Emily, nu är det dags att gå upp.
Det skulle vara fint, och ge en själv lite kärlek.
Ja. Men du behöver inte känna pressen på dig att vara positiv.
Nej.
För det blir ju nästan ännu värre.
Ja, det tänker jag. Det kan ju vara lite press. Liksom. Mm.
För många coacher så säger så att man ska säga massa fina, vackra saker till sig själv hela tiden.
Ja.
Men det kan bli så otroligt pretentiöst och plastigt.
Eller hur, väldigt prestationsångest så här, också.
Nej, Emily, du, så här, du vet, det blir ju det blir inte genuint.
Nej.
Och då blir det ett jävla tjafs i huvudet också.
Ja.
Nej, det är inte sant. Så mer så här, ska jag pumpa den här med energi eller inte?
Mm.
Och sen så här, god morgon Emily, gulliga du. Nu drar vi upp persiennen.
Mm.
Det är liksom lite mer så. Pff,
ja.
Vet, det är wise mind. Visa sinnet i Emily som pratar.
Mm.
Så det där med att vara så hurtig och positiv på morgonen. Lägg bort den pressen.
Mm, för det är väldigt, du vet, som alla sådär kreativa visualiseringar,
ja.
Och du vet såhär, vad heter den, quotes,
ja.
Man blir ju galen för jag, man känner ju bara press,
fuck quotes,
ja.
Jag hatar quotes med ljusrosa bakgrund,
ja,
så bara, det kan du börja med att bara slippa där på morgonen.
Ja, exakt, slippa bara,
jag,
det
jag är inte så här, vad skön jag är som inte är en sån här quote person
eller hur?
Jag vet att jag inte är i det här rummet egentligen, men jag bara fick en tanke.
Ja.
Är det inte, eftersom att det är så jobbigt med quotes och så här, inte ge sig liksom, och du är så duktig och snygg och stark, och kan det inte vara så här, fan vad bra att du inte tankade bilen.
Mm.
Vad bra, eller så här, om det kommer någon liten, vilken tur att du tankade bilen så lite i morse. Att bara tankade med en dålig tanke.
Ja.
You go girl.
Bra.
Verkligen.
Men den tror jag mer på.
Ja.
Den jargongen.
Men så här, okej, du råkade tanka bilen fullt nu då. Det kan hända vem som helst. Imorgon tankar vi lite mindre.
Exakt.
Alltså att man bara ser,
hur, easy peasy.
Vilket snyggt resultat den blir, så får man bara vara positiv med tankningen.
Eller inte positiv.
Inte positiv, men alltså köpa det faktiskt och såhär, se det. Ja, nu råkar du tanka lite.
Konstruktivt
är väl bättre.
Bra. Ja, jättebra.
Det är så bra, det här avsnittet får mig att tänka så mycket.
Bra.
Ja. Skönt. Ja. Men hur, känns det, Emelie, som att du
verkligen
skulle kunna testa
jag
det?
Jag gör det nu.
Men kör så här beteendeexperiment, testa det. Och känn ingen press på att du måste få bort de där negativa tankarna, utan mer så här, jaha.
Jag ska ändå köra som en upprepning, tänker jag nu. Lång tid framöver. Jag tror att mitt mönster skulle kunna brytas.
Mm. Och det är en autopilot, så tänk på att det går så automatiskt. Och det tar tid att programmera om.
Vad fint.
Kan man som respektive påminna? Eller ska man låta bli det?
Vad tänker du, Emily?
Jag har ingen aning. Alltså, det kan vara svårt.
Ja, ibland om man har den överenskommelsen så kan du ju göra det. Så här, ja, om du säger så här, inte Jesper, nu höll på att säga Nisse. Om du säger till Nisse att jag vill att du påminner mig om den här delen. När du märker att jag har liksom tappat det. Påminn mig då.
Exakt. Det är ju svinbra. För att så blir det ju.
Man
kan ju hamna i en svacka liksom.
Ja. Då finns jag här.
Ja, det är ett commitment.
Yeah.
Jag är svinnöjd.
Vad fint.
Tack.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi är tillbaka. Du har fått tips.
Ja.
Som jag satt ju med i rummet hela tiden.
Yes.
Så jag hörde tipsen. Vi går vidare. Var vi lämnade lite? Jag sa så här, sen vill jag veta lite mer om OCD.
OCD
så
sa du, just det.
Men det är bara för att du har OCD. Jag tror att jag har gett mig själv OCD.
Gett mig själv?
Att jag har gett mig, alltså så här, för att jag är väldigt ordningsam. Men nu kan jag liksom inte gå och lägga mig om inte soffan ser ut på ett visst sätt och kontrollerna ligger på rätt rute på bordet. Jag gör det varje kväll.
Ja.
Men det är som en ritual. Det är härligt.
Det behöver ju inte vara så allvarligt så att det skulle räknas som OCD.
Nej, men...
Utan det kan vara din stil just nu.
Ja.
Ångeststil.
Skönt. Stil. Ja, men det här var intressant.
Men ändå någon form av att lindra ångest.
Ja, liksom. Men lite så här. Kanske känna lite kontroll över läget och så där. Men om man tänker OCD, då måste vi faktiskt tänka på att de personerna som lider av det, det är ett enormt lidande. För det, de har ju så otroligt många tvångstankar och tvångshandlingar. Intensiteten i den här ångesten är så hög. Och liksom tidsåtgången, det rör sig om timmar per dygn. Alltså,
ja, men jag tror så här, som när jag var som värst, det var det enda jag tänkte på. Och att jag tycker att liksom, det är så jävla intelligent med OCD. För det går så långt, det är så långsökt. Liksom, och det ena hänger ihop med det andra och det finns liksom inget slut.
Det är så OCD är kreativt.
Kreativt.
Och man måste ju möta OCD med samma kreativitet sen.
Ja.
Så det är väl skillnaden, Nisse, att det här kanske inte tar över livet, men nej, du gud, tycker det är lite skönt att
för mig är alltså om Emily har OCD, hon är en saffransbulle. Jag är alltså det är bara en saffransdoftande. Det är ingen saffran i, det är bara någon som har gått förbi med lite saffranspåse. För att det gör min vardag bättre. Att jag liksom, om jag tränar kan jag inte hoppa över. Allting måste vara precis. Annars får jag liksom ångest av det. Men det gör mig bara, det är renare hemma och jag är bättre på alltså, jag, det är inga liksom negativa sidor av den här lilla doften. Det hjälper mig.
Ja, och då, för vi har hjälp av ritualer.
Ja.
Och det lustiga är ju då att vi, om vi nu pratar om vad som hjälper vid ångest, då kan det ju vara så ibland att, att jag råder en person till att skaffa sig ritualer. Hänger ni med? Så då blir det ju ritualiserat. Alltså att jag går och tränar just då och jag gör så här just då. Så att det blir vissa såna här liksom, tydliga rutiner som håller mig. Så det kan vara bra.
Ja, för mig är det bara bra. För det är liksom, jag är positiv.
För mig är det också bara bra att bada, alltså vardagsrummet är så jävla piffat varje morgon.
Och också när Emily går och lägger sig så här, vad gör du? Städa lite bara. Alltså för att innan jag alltid bort själv, då gör jag inte det. Men det blir att man går och plockar lite efter alla, för att jag vill också vakna upp till att det är fint. Och det mår ju jag bra. Alltså,
men sen också vad jag tänker på det där med OCD. Jag har ju inte alls så mycket OCD längre.
Nej.
Men jag tycker, jag tänker att det är säkert jättemånga lyssnare som har OCD. Liksom. Så jag tycker bara det är liksom, lite härligt att få berätta om egna upplevelser. För att det är också skönt att känna av varandra liksom, på något vis.
Men för att för, OCD är väl så himla brett också?
Alltså, ja, för det kan väl vara allt från att jag är liksom rädd att jag ska döda någon, till att jag ska hoppa ut från ett fönster, till att jag har basilskräck. Eller?
Ja, det finns ju olika tvångsteman. Det är i det här läget som jag ofta när jag föreläser får så här blackout. Vilka är nu dessa
tvångsteman? Är det då du tar upp din lilla bok?
Ja, då tar jag upp min egen bok. Och så läser jag ur den. Men renlighetstvång är det klassiska som många känner till. Sen finns det ju moraltvång. Att man är rädd för att man har gjort något dumt. Alltså, eller att man kanske vill sin käraste illa. Eller att man har gjort någonting förbjudet.
Precis.
Bikttvång brukar jag också prata om. Att man behöver liksom berätta om allting man har gjort.
För... Det är så synd om min mamma. Alltså hon vet så mycket om mig.
Man går igenom hela dagen i detalj. Vad har vi mer? Men ser ni, nu minns jag ju.
Kolla, det här är härligt.
Jag måste göra det.
Sin egen bok. Och ser hon alltid när jag plockar. Vilken bok ser jag?
Psykiatri. Här har
det är lite som Thomas Ledin det är i den här klassiska berättelsen när han står på soundcheck. Jag känner en kille som spelar med honom då. Och så hör de honom säga bara, vilka jävla låtar. Och sen, den har blivit en sån som snackar så att det är en råttan i pizzan fast det har hänt. Jag bara önskar att du skulle sitta och bläddra nu. Vilken dunderbok.
Alltså, vilken bok.
Jag vill gärna köpa den där.
Ja, vi måste göra det.
Okej, jag tar med mig några ex nästa gång.
Gör det, på riktigt.
Rengöringstvång. Osäkerhets- och kontrolleringstvång. Och det är ju den som att tänk om jag inte har släckt, tänk om jag inte har stängt av spisen, det vet, det börjar brinna om jag inte dubbelkollar. Arrangeringstvång, lite det du beskriver, fast till exempel vid demens så är det ju viktigt att personen som är dement får arrangera sådär, för det gör man ju för minnets skull. Så då ska man ju inte såhär, röra om det för den här personen som är dement, så man ska inte vara dum. Upprepningstvång, att man fastnar i en motorisk handling. Och då har jag ju klienter som till exempel liksom, nej, det där, telefonen ska vara sådär, 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 sådär.
Men det är väl den som man oftast tänker på. Alltså om man hör OCD, att saker ska stå på.
Eller så gå framåt, jag gick ju fram och tillbaka, så jag kunde ju komma 30 minuter sent till varje lektion för att jag bara kunde inte sluta gå. Liksom. Eller som vuxen, med barn. Liksom pinsamt på en gata. Att man bara kunde inte sluta gå fram och tillbaka.
Och det är just det att man ska till exempel gå ifrån en situation. Eller innan jag skulle träffa er och jag skulle gå hemifrån mammas boende. Då hamnar jag i upprepningsbeteenden. Jag kan inte gå ut.
Okej.
Okay. Förstår ni? Och det är ju verkligen ångestladdat. För jag är rädd för att jag har missat något. Och så går jag så här fram och tillbaka. Så jag skrev ju till och med till Nissa att jag blir lite sen.
Just det.
Moraltvång. Ja, det var jag inne på. Bekännelsetvång, det var det här bikta sig. Och mentala ritualer och magiskt tänkande. Och det här är ju någonting som också är mänskligt. Att vi alltid har haft lite såna här magiska tankar och önskningar och sådär. Att om inte jag gör så här så kommer min familj var med om en fruktansvärd olycka. Och det här är också i perioder vanligt. Särskilt barn i mellanstadieåldern kan fastna i det här. Och ska ha sina gosedjur på ett särskilt sätt. Eller att, som min dotter gör. Och det är verkligen, hon har ju inte OCD. Men det här, hon vet ju själv att det här är en avgränsad tvångshandling. Vi måste alltid säga så här. Vi ses sen.
Mm. Jag med.
Vi ses sen.
Mm. Och så hon gör det, för jag är alltid det mot mig. Ja, alltid. Ja,
för säkerhets skull måste vi säga så.
Exakt.
Och om någon säger då så här, ja, jag älskar dig, då måste vi börja om. För det måste ju sluta med vi ses sen.
Ja.
Oh, Gud, så om man säger någonting efteråt så är det kört. Då måste vi börja om så här, okej, nej. Vi ses sen. Och sen när man går och lägger sig, då ska man säga vi ses imorgon.
Alltid.
Och då är det liksom, då är hon medveten om det här. Mm. Men visst, skulle det här liksom smittas till flera områden och ta jättelång tid och att hon inte kommer iväg till skolan och såna här saker, så skulle det vara ett problem. Men det är ju inte det i dagsläget. Nej. Det är liksom nästan åldersadekvat att man i den åldern, det är så mycket förändringar och då vill man just så här, ha koll på precis. Någonting.
För det där, just när du säger mellanstadiet, för när jag var i mellanstadiet var jag så livrädd för att jorden skulle gå under när jag levde, alltså så här, kometer, vad som helst, och så ville jag bli fotbollsproff. Så att jag vet inte hur många gånger jag har fått jorden gå under, för att så här, om inte jag klarar 50 sådana kickar nu på tre försök, då kommer jorden gå under medan jag lever. Och så här, det var liksom det som så här, för annars jag måste ju kunna det här, annars kommer jag vara med om det här.
Mm.
Men det är varenda jävla gång. Alltså, så här, men det är just mellanstadiet.
Mm.
Det var, du håller på jättemycket med sånt.
Men det är så skönt då att du säger det, att du har gjort det, men du, och jorden gick inte under.
Inte än. Men om ni gör det, mitt fel, kan jag säga.
Ja, men det är ju ansvarstvång också. Det är ju så här att man tror att man har den här på något sätt. Man är rationellt medveten om att man inte kan påverka det. Men man kan ändå inte låta bli, för säkerhets skull. Som
att man har någon andlig, precis, att något övernaturligt hänger lite på en. Mm.
Men så här skrock, alltså det har ju funnits i alla tider. Och särskilt på mellanstadiet, existentiellt, så blir man ju medveten om hur liten man är och universum. Och, det kommer jag också ihåg att jag tänkte på, att jag kunde stå i köket och typ äta korv och samtidigt så här, men gud, rymden samtidigt. Och wow. Och barn blir ju liksom lite medvetna om det vid den här åldern och börjar liksom försöka med ritualer.
Det är typ barn och gubbar som kollar på fotboll.
Ja.
Det är alltid när jag går på toa. Mm. Och, så här, och det liksom blir till slut lite seriöst.
Mm.
Så här, Håkan går på toa, för då kommer det bli mål.
Mm.
Så här, om jag är där vinner de inte. Mm. Det är liksom jättevanligt.
Mm.
Och så det finns någon liten del av människor som verkligen tror det.
Ja, men magiskt tänkande, det har alltid funnits så länge människan har funnits. Mm.
Men det är väl den där ovissheten. Man vet inte riktigt vad som...
Nej.
Liksom, man har...
Men jag har ju sagt att de senaste gångerna liksom, jag har inte gått på Hammarby Derby, så har de vunnit stort och så har det varit så här folkfest. Och går jag dit så...
Så förlorar
jag. Ja, exakt. Och det är liksom, jag dras mellan det där.
Mm.
Mm. Ja, men jag tycker i alla fall man kan börja med att gå på A-brunnar.
Ja, men
det kommer aldrig ske.
Nej, men jag vet jag började för 7 år sedan. Ja. Jag känner massa som inte går på A-brunnar. Det är i alla fall en basic grej. Mm. Man kan testa lite så här. Jag är skitnöjd nu att jag går på A-brunnar till exempel.
Gud, alltså gud, det kliar mig. Alltså jag måste slå mig själv 3 gånger på axeln och sen hoppa.
Tror inte det gills.
Ja, men och där skulle man ju då kunna börja träna på och ställa sig på den här brunnen och bara säga, nu står jag här tills ångesten sjunker av sig själv. Och så liksom har du kanske mig eller Emily vid din sida och så står du bara där till att börja med och så drar du inte förrän ångesten har gått ner. Exakt. Alltså inte 100% kanske, men kanske till 20 av 100. Mm. Och så går du inte för den här avbrunnen först över. Det låter ju lite hårt och du behöver inte rivstarta med det svåraste, men du skulle kunna toucha avbrunnen lite. Men det du gör sen, att knacka dig själv på det där, det är det som är själva tvångshandlingen.
Ja.
Och det är den du ska motstå att göra egentligen.
Mm.
Förstår du? Det är den som det heter prevent the response. Det är ju den KBT-behandlingen som är den mest effektiva vid OCD. Responsprevention heter det. Och det är ju att du inte ska knacka dig själv.
Nej.
Utan du får stå kvar på den här brunnen, kliva av den, men du får inte knacka på dig själv. Så du ska motstå tvångshandlingen. Det är ju den som är problemet.
Men det är det här som är grejen. För att där är det ju, blir det en last. Och man måste göra det hela tiden. Medan när jag är på gymmet, det här vet Emelie om. Om jag ska göra 100, eller någonting, så tappar jag bort räkningen.
Mm.
Då blir det att jag alltid måste typ dra tillbaka, dra bort tre som jag räknat och plussa på en, för att jag får aldrig ha fuskat.
Mm.
Och det blir bra i motionssyfte, men det kanske föder alla andra också. Så för det känns ju bra på att jag gör för många.
Mm.
Men jag får alltså panik i kroppen om jag känner att jag har gjort en för lite när jag går från gymmet.
Mm.
Och på gymmet är det bara bra att man rör på sig. Men om jag fortsätter med det, men ändå liksom det avbrunnen, är det samma mekanism på något sätt?
Ja, men det är någon sorts drivkraft också. Liksom, ni vet, när man pushar sig själv, att när du räknar på det där sättet, det kan bli någon sorts perfektionism i det.
Ja, det är väl snarare det. Ja.
Men du skulle ju kunna störa upp det där genom att dra och stå ut med det obehaget som väcks och låta det sen bara ha sin gång. För det kommer ju släppa.
Ja.
Ja, du åker ju inte tillbaka liksom. Nej, du är på andra sidan stan.
Jag är sugen på dit nu och göra fem burpees ifall jag har missat någon gång.
Ja, och då börjar du hamna i fel liksom.
Ja, då är man ju gud.
Då får du kolla.
Jag skojade lite. Men det är verkligen, jag kan inte, det måste liksom vara helt rätt.
Mm.
Men det är skönt att i alla fall är där. Det är inte spridigt.
Ja, men precis. Och att det inte är så här att du gör det och att du mår så dåligt över det. Du vill inte göra det, men du gör det ändå. Och så blir du galen, så du till slut river dig själv i ansiktet av frustration.
Nej, exakt.
Mm.
Det är då det har gått över sig.
Ja. Mm. Men jag vill bara säga att om nu vi ska prata om generellt om ångest och alla de här olika ångestdiagnoserna som vi har nämnt, några av dem. Några av de vanligaste är ju paniksyndrom.
Mm.
Och då vill jag också påminna att många har drabbats av panikattacker någon gång i livet, men inte av paniksyndrom.
Mm.
Och det betyder faktiskt att man kan ha starka panikattacker, men man förmodligen inte är så himla rädd och har ingen direkt förväntansoro att få nya. Så man får inget kringskuret liv. Men de med paniksyndrom, de förändrar saker och ting för att de är så rädda för att få panikattacker. Så de åker inte bil längre eller kollektivtrafiken och så vidare. De begränsar sig. Sen har vi social fobi, och det vet ni ju också, det är ju så vanligt, social ängslighet.
Mm.
Och där finns det ju också många olika grader i det helvetet. Från liksom lättare social ängslighet till en stark social fobi som leder till kraftiga undvikanden och där man blir isolerad. Och då är det viktigt att komma ihåg att personer med social fobi är oftast personer som längtar efter social samhörighet. Ja. Som, kommer ni ihåg när vi läste de här mejlen i somras? Och, man längtar, men man kan inte.
Nej.
Så där är det viktigt att stötta. Vad har vi mer? GAD, generaliserat ångestsyndrom.
Mm.
Och det är ju den här liksom generella ångesten för olika teman i livet, nästan alla punkter, familj, vänner, samhället, hälsa, arbete, man är där och oroar sig överallt och det är väldigt svårt att liksom reglera ner, och det är ju väldigt utmattande. Man är väldigt påläst och har ett liksom fullt beredskapsläge hela tiden. Och sen så har vi ju OCD som jag pratat om, tvångssyndrom och posttraumatiskt stresssyndrom och specifika fobier. Posttraumatiskt stresssyndrom är ju det som är kopplat till trauma och som är en extremt fruktansvärt jobbig ångest. En svår ångest som man har svårt att bemästra. Den är tuff. Och sen så har vi ju specifika fobier som inte alls är heller så himla lätta. Det finns ju de som inte... förlåt att jag avbröt dig, men jag tänker bara att jag tror att folk ibland bagatelliserar människor som har specifika fobier, men det kan ju vara någon som är rädd för getingar som inte vill, som inte har öppna fönster i sitt hus, i sin villa från liksom mars till november. Det är ju också en enorm begränsning för att man är så rädd för getingar. Det är en specifik fobi, ett exempel.
Ja, nej, men jag tycker man verkligen ska ha respekt för människor med fobier, de är ju skitkonstiga liksom, oftast orimliga, men ändå finns de ju verkligen där liksom.
Ja.
Och förstör.
Tänkte du säga något om PTSD?
Nej, men jag tänkte bara, för vi också, jag tycker det skulle vara kul att prata om det i ett annat avsnitt. Jag har också fått lyssnare som har hört av sig om det, så att vi borde köra det någon gång.
Ja, men det tycker jag också, för det kräver sitt eget avsnitt.
Ja, verkligen.
Verkligen. För, just för att för, liksom, på något sorts respektfullt sätt inte bagatellisera tillståndet.
Jag tror att gemene mans, liksom, den vanligaste bilden av PTSD är det att man har sett på film att militärer som har stridit i Vietnam kastas tillbaka till frontlinjen. Liksom, det är det, och bara det. många, alltså den typen, när det är så himla mycket mer.
Mm.
Så att det skulle jag också jättegärna vilja lära mig om.
Ja, det kan vi ju prata mer om. Och där är det också viktigt att inte människor i vardagstalet använder ordet trauma för lättvindigt. För det är inte schysst mot dem som verkligen har varit med om trauman.
Nej. Nej, det är sant.
Mm.
Som min läkare sa att mina testiklar hade varit med om trauma. Och jag känner så här, det där är att ta i, tror jag.
De hade PTSD.
Ja, det är så kul.
Exakt.
Så.
Vilka testiklar alltså?
Ja, de har jobbigt.
Ja, stackarna.
Nej, men är det någonting du vill tillägga innan vi... För vi har fått in frågor specifikt på ämnet nämligen.
Nej, jag känner mig nöjd. Jag tycker det är skönt att vi konstaterar att vi behöver ett till avsnitt. Och där vi liksom fokuserar på kanske något av de här tillstånden. Ja.
Alltså, minst ett.
Ja, jag tycker det var skönt att vi liksom fick flyga omkring lite fritt över... Det härliga landskapet ångest.
Ja.
Jag tycker det är viktigt att man säger härligt så att man inte så att man får le åt ångesten lite.
Ja,
verkligen.
Känner ni inte det? Jo. Att det inte blir lika hotfullt då? Inte alls lika äckligt?
Nej.
Mm. För det är vi som är kaptener på våra egna skutor.
Ja. Jo.
Och det ska vi ha varit på våran. Och det har slutat med att Emily har en helt sär egen finsk dialekt som har kommit fram ibland som gör mig glad.
Ja.
Ta bort ångest.
Prata finlandssvenska med dig själv nästa gång du har ångest.
Jo, men det tycker jag.
Eller hur? Det kommer
bra att
göra. Det kommer vara skitbra, tror jag.
Ja. Gör det på morgonen. När
du har en bra finlandssvenska. Ja. Jag har mer en svensk och finska. Ska
jag tanka eller inte?
Jag har mer den här en finsktalande som har lärt sig prata svenska.
Eller som när du härmar polsk brytning. Har du ångest?
Var det din polska?
Nej, jag
vet. Jag vet.
Mamma pratar
mamma polska. Nisse säger att han är bättre.
Lyssna nu, så här.
Var det där
jag vill inte ge dig ångest, så här låter en polsk brytning.
Min mamma brukade skrika på mig så här, att det var min jäkla amygdala som brockade.
Vad fint.
Så icke-validerande.
Det är så fint att en av mina favoritskivor heter just Amygdala. Så när första gången jag hörde vad det var så blev jag så glad att jag förstod vad det var för någonting.
Mm.
Men vi har ju lite frågor till dig. Hej världens bästa podd. Shit, pommes frites, vad ni är grymma. Ni hjälper så många. Jag har en fråga om prestationsångest. Jag visste inte att jag hade det övergripande i livet. Jag trodde det var i skolan och på jobbet. Då har det funkat som en drivkraft. Men det påverkar mig fruktansvärt i hälsa, motion och även att vara kreativ. Jag borde kunna springa längre. Jag borde inte bli andfådd redan. Och det borde inte bli så här fult när jag målar. Det har gjort att jag inte vill träna. För det slutar i tårar och sämre självkänsla. Alternativt att komma upp i puls känns som en panikattack. Senaste attacken var väldigt många år sedan. Man måste träna för att må bra, men det får mig att må sämst. Hur ska jag ta mig ur detta? Kram.
Jag tänker spontant att hon beskriver det så himla bra, eller hur? Och jag tänker att många känner igen sig i den beskrivningen. Hur liksom den här prestationskraften kan bli en drivkraft som tar över. Så någonting som gör en glad, någonting som får en att må bra, även det blir liksom en tävling och ett dömande där språket verkligen blir en last, va? Ni vet att vi värderar det vi gör, bra eller dålig, smal eller tjock liksom. Och där tänker jag att den här fina personen skulle kunna träna sig på språket, alltså vad säger jag till mig själv, att notera, lite som jag var inne på med dig Emily, att det här med, ska jag verkligen tanka den här bilen med den här laddningen eller inte, vill jag det, för det här är mycket har att göra med det här inre, hennes inre språk. Och sen kan det vara så att man har vissa regler för sig, att man, det måste vara si eller så, var kommer de ifrån då? Det skulle jag vara nyfiken på att ta reda på, så här, vad kommer de här reglerna du har satt, dina borden och måsten, var kommer de ifrån? Och när man vet det, då kan man lätt lättare upptäcker dem när det händer. Så här, nej, jag behöver faktiskt inte vara bäst i klassen längre. Det är en annan situation. Eller om det kommer av tidigare situationer där man kanske har blivit utstött eller så. Jag behöver inte hävda mig på det här sättet idag längre. Det är lugnt. Alltså att man påminner sig själv om det. Då kan det vara bra att veta var det kommer ifrån. Så jag brukar säga så här, titta på dina borden och måsten. Vad säger de till dig? Och sen utmana dina borden och måsten. Alltså återigen, motstånd, punkar i. Så nej du. Och då kan det till och med vara så att man kan göra experiment där man faktiskt gör dåligt ifrån sig på vissa ställen. Och många med prestationsångest som drivkraft har en prestationsbaserad självkänsla som bygger väldigt mycket på att om jag är duktig så är jag mycket värdefull. Och det är man van vid. Och vi har ett samhälle som stödjer det.
Gud ja.
Ja, så därför tänker jag på kollektiv nivå att man kan utmana det här. Men jag vill ju också att människor ska känna att de får ha drivkrafter, de får vara duktiga och de får vara bra på saker. Men de måste ju hushålla med detta, med den här energin. Man kan inte vara lika toppnotch och hjälpsam i alla situationer mot alla människor.
Nej.
Förstår ni vad jag menar? Om jag är en person som ställer upp andra så måste jag även hushålla med den fina egenskapen också.
Precis.
Det är lite som, man har ett visst antal drinkbiljetter, man får dela ut dem, portionera ut dem över livet.
Ja.
Och likadant med sådana saker.
Ja. Du är ju lite sån också. Så här, du är så snäll mot alla och hjälper alla, och, alltså enligt mig i alla fall.
Ja, ja exakt, man får välja sina tillfällen kanske.
Ja, men för om ett borde är så här, jag måste alltid vara omtyckt. Vad leder det till för beteenden? Jo, att det blir på lång sikt så att man gör för mycket saker som man egentligen inte ens vill göra.
Ja, man går över sig själv.
Vill du ha frågor? Du får välja vilken du vill där. Finns inte den högst upp, den har vi tagit.
Okej, hej. Jag fick nyligen diagnosen GAD. Jag undviker helst att äta antidepp på grund av negativa erfarenheter från tidigare depression. Min psykolog är ändå övertygad om att tabletter är det bästa valet. Men finns det någon annan slags terapiform eller liknande som fungerar?
Ja, och GAD är ju då generaliserat ångestsyndrom. Och det är faktiskt en av de diagnoserna som är knepig. Den är ju knepig.
Okay.
Och med det sagt så vill jag inte säga att något är omöjligt. Men det finns ju olika behandlingsalternativ. Och jag vet ju inte vilket den här personen har hos sin psykolog.
Nej.
Men om man tänker så här, kognitiv beteendeterapi som ett ganska brett spektrum av olika metoder. Så skulle man kunna pröva sig fram inom det spektret vad som passar just den personen och hennes GAD. Jag har till exempel erfarenhet av acceptance commitment therapy, alltså ACT, den inriktningen brukar vara hjälpsam vid just GAD, där man jobbar mer med acceptans, vad man kan påverka och inte påverka, se skillnaden där liksom, och committa till det man kan påverka. Och då finns det övningar och tekniker inom ACT som man kan använda sig av. Och ibland kan det vara just kopplat till naturen, att man använder sig av naturen som ett sätt att liksom, vad säger man, få paus från sin GAD och liknande. Det är väldigt liksom, ett jättefint sätt att se på ångesten som man har inom ACT. Klassiska KBT hashtag Olle Wadström tekniker handlar ju mer om det här att till exempel schemalägga sina orostunder för att rensa från det här tjafset och träna sig på det och inte just ge mer energi och kraft till GADen. Sen finns det någonting som också heter tillämpad avslappning som också är verksamt för personer med den här typen av ångestproblematik, att man sänker den generella ångestnivån med hjälp av den här avspänningen. Och sen när man till exempel får ett påslag så kan man använda sig av någonting som heter snabb avslappning. Så det skulle man kunna be den här psykologen, om han har till exempel en KBT bakgrund, att genomföra tillämpad avslappning vid några tillfällen. Det tar några gånger att lära sig det där. Mindfulness är också en metod som kan användas vid det här tillståndet, där man just pratar om det som Nisse är inne på, att skifta sin uppmärksamhet, att träna sig på det. Men allt det är svårt. Det är definitivt svårt. Och de flesta med GAD känner igen det, att när de grubblar och ältar så är det faktiskt för att man tror att det har en viss problemlösningseffekt på kort sikt. Mm. Att det faktiskt ger någonting.
Ja.
Hänger ni med?
Okay, ja.
Och det är ju ofta så att vi ältar för att vi tror att vi problemlöser när vi ältar. Men det är liksom inte riktigt.
Det är mer en ond cirkel. Liksom.
En ond cirkel, exakt. Mm.
Bra.
Tack.
Nu ska vi se, vi har två frågor kvar.
Mm.
Här. Hej, jag får sån sjuk yrsel när min ångest är som värst. Oftast bara en gungande yrsel, men jag har flera gånger upplevt att det känns som en matta rycks bort under mina fötter. Eller att jag blir puttad från sidan. Jag har träffat en psykolog som sa att det var för att man andas för fort och får för mycket syre i hjärnan. Är det så enkelt? Är det ens normalt? När det händer så känns det ju livsfarligt och jag får direkt ännu mer ångest för att jag blir rädd för hjärntumör. Kan jag göra något åt saken? Tack på förhand, ni är bäst. Med vänlig hälsning, inte bästa syrran.
Nu önskar jag att Jesper var här.
Mm.
För yrsel kan ju ha liksom olika, det finns olika anledningar till yrsel. Men visst, ibland pratar vi om yrsel vid starka ångesttillstånd. Mm. Vid paniksyndrom så kan ett symptom vara till exempel yrsel.
För mig var det verkligen det. Det var liksom som att rum krympte och på ett skepp på Atlanten.
Mm. Ja, och yrsel är ju att också vara så här snurrig, inte känna kontakt med jorden, eller jorden, med marken kanske, som den personen beskriver. Jag skulle definitivt gå i någon sorts kognitiv beteendeterapi här. Jag har ingen direkt, jag kan inte säga exakt vad den här personen ska göra nu, mer än att det vore lämpligt att prata med. Nu går ju den här personen hos en psykolog. Och att jag vet inte vad de gör där.
Nej.
Men jag vill också vara så här. Kolla att det inte är någonting annat när det kommer till yrsel.
Jag vet att den här personen har skrivit in förut och har kollat det här.
Så att det inte är någon borrelia eller någonting annat.
Men det kommer liksom bara i samband med ångesten.
Att det är något neurologiskt.
Jag fattade också från avsändaren att det där är en av mina syrror.
Ja.
Mm. Nej, men jag tror att just hon är också rädd då. Mm. Att det ska vara någon farlig. Jag tror hon har redan gått till läkare med det.
De har kollat allt det där.
Ja, och hon har haft det liksom skitlänge. Mm. Men just att jag tror att det är hon har yrsel, men jag skulle kunna tro att den här yrseln späs på av att den kommer. Liksom. Ja. Och hon är en väl... jag ska inte...
Jag skulle be en psykolog göra någonting som heter interoceptiv exponering.
Mm.
Och det betyder att man framkallar yrseln med flit. Och så är man kvar i yrseln och låter den här liksom obehagstolkningen gå ner. Alltså för det, så att man får fram den här sensationen yrsel, alltså till 100%.
Det har jag fått göra.
Och sen så får man liksom vara kvar i den känslan och tolka hur man liksom... hur man upplever den.
Mm.
Hänger med?
Ja.
Så hade det varit hjärtklappning hade jag gjort samma sak och sprungit upp och ner för en trappa. Och här skulle jag då framkalla tillsammans yrsel. Och så skulle jag som psykolog också vara med och göra det. Jag har själv suttit i sessioner där jag själv har blivit så illamående.
Oj, kan man framkalla så?
Gud. Och det finns en lista på hur vi gör. Alltså hur vi skakar på huvudet mellan benen och sådana
saker. Är det sant?
Så jag skulle rekommendera henne att göra sådana konkreta liksom... Snälla, säg inte att jag säger fel, men interoceptiv exponering.
Ja.
Men kan alla psykologer det här då? Så hon kan
Men man måste ha KBT-inriktning.
Okej, så det måste vara någon psykolog med KBT-inriktning.
Mm. Och det här kan till och med bli lite spännande. Och då kan hon liksom försätta sig i yrseln och sen se hur hon hanterar den. Vilket gör att hon kommer bli mindre rädd för yrsel sen.
Mm. Mm. Precis.
Vad bra.
Det är ju dunder.
Mm.
Ja, det är ju perfekt. Ja. Det är ett bra svar.
Först trodde jag inte att jag hade något svar. Sen, bara,
sen hade du fasen svarens morsa.
Svar.
En kvar då, den längst ner där.
Vi har inte ganska långt avsnitt
ändå. Jag vet det blir.
Okej.
Veckans sista fråga.
Yes. Men vi gillar ju det här.
Ja, det gör vi verkligen.
Ja, alltså vi suger på det lite till.
Ja, det är så kul.
Okej. Hej, jag går andra året på gymnasiet och får extrem ångest av att göra just det, alltså gå i skolan. Hur ska jag tackla det? Jag vill inte gå i skolan. Det ger mig för mycket ångest. Borde jag hoppa av? Med vänlig hälsning anonym.
Oh, så många med dig som känner på ett liknande sätt. Jag träffar många gymnasieungdomar som känner så. Och jag vet inte hur ni kände på gymnasiet.
Ja, gud, jag hade 90% frånvaro.
Jag hade också mycket frånvaro. Och jag kommer ändå in på psykologlinjen.
Ja.
Så jag vill bara säga med det att det inte är kört på något sätt.
Nej.
Och ibland kan det faktiskt vara så att okej, många ungdomar beskriver att de är i hotsystemet när de är i skolan. Och det är skit. För att egentligen ska man vara där för att kunna lära sig saker. Och då behöver man ju på ett sätt vara i lugn och ro-systemet. Och för att kunna vara i det här drivsystemet och prestera. Och nu ska de här människorna liksom prestera när de är i hotsystemet, många av dem, för att det är så himla stökigt.
Ja.
Så jag förstår dig och jag önskar att du på något sätt skulle kunna få stöd och hjälp, kolla med elevhälsan där i skolan vad de har för stöd och hjälp att få. Mm. Jag är ju handledare på psykologprogrammet och många av mina psykologstudenter träffar gymnasieungdomar ute på skolorna och stöttar dem i stödsamtal. Så kolla vad det finns för stödsamtal att få.
Heter det elevhälsan?
Ja, alltså i skolan, på gymnasieskolor, men även på grundskolan. Så kolla vad som finns redan i skolans regi och kolla om det finns några psykologstudenter. Men framförallt så är det här kopplat till en period i ditt liv som kommer vara, liksom, den kommer ta slut. Kom ihåg att det här är en kort tid i ditt liv. Du kommer må bättre sen. Men är det helt outhärdligt så kan man faktiskt ibland få fundera på om det finns alternativ just nu. Mm. Där man kan få vila lite från den här miljön. Mm. Jag menar, jag uppmuntrar inte till undvikande beteenden, att man ska quitta. Mm. Jag tänker mer om det är så faktiskt att man sen kan hitta miljöer som är mer passar en bättre. Folkhögskola,
komvux, gud vad jag vill slå ett slag för det. Alltså, det är så få personer som känner till det.
Ja.
Men det är väldigt humant förhållningssätt. Ja. Liksom.
Och inga idioter som springer omkring och kastar tuggummi och beter sig illa mot varandra.
Nej, och lärarna är så jävla snälla.
Ja. Så någonstans så är det inte kört. Men jag skulle inte vilja uppmuntra till att ta det som första alternativ att quitta. Men jag menar på om det, liksom, om det här inte funkar för dig så måste man utröna andra alternativ.
Mm.
Kolla med studievägledaren, med kuratorn och så vidare.
Mm. Jag tycker det var jättebra.
Jättebra.
Mm.
Det var det vi hade för den här veckan. Det blev ett långt avsnitt för att glädjeämnet ångest fick oss att fortsätta prata.
Ja, svårt att slita sig från Agnes.
Ja, det är väldigt svårt att slita sig från Agnes. Tack så hemskt mycket Agnes för att du kom.
Ja, tack.
Tack Emelie Uggla. Krya på dig Jesper Salén.
Ja.
Och med härligt för honom att få lyssna på ett avsnitt som bara en vanlig lyssnare också.
Ja.
Han är tillbaka nästa vecka. Tack Daniel Aldermark på One Touch Edit för att du klipper det här. Jag heter Nissa Hallberg. Vi hörs nästa vecka igen.
Det gör vi.
Hejdå.